Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Jonis Ekeliv, som ni hörde där i Estocolmo, Suecia.
Ja.
Och mig, Per Bjurman, i New York City.
Ja.
Dit våren har behagat anlända.
Jaså, så nu har kung Bore tackat för sig, kanske för gott här och lämnat över det, till...
det törs vi inte slå fast. Det är som jag väl sa senast, vi har aprilväder redan i mars.
Just det.
Det var ju svinkallt och stormigt och eländigt i helgen. Men ja. Nu i början av den här veckan, framförallt tisdag och onsdag, så har det... Ja, det första riktiga vårdagarna, det är underbart är det faktiskt. Så här sitter jag och ska spela in podcastavsnitt nummer 366 med dig istället för att vara ute och hoppa jämfota i solen.
Ja,
hoppa
precis.
Jämfota, det, höga sparkar skulle det vara ute på andra avenyn.
Alltså, ja, det kan jag se framför mig.
Ja.
Men du har ju, jag tycker att, jag har en god anledning att spärra in dig i lägenheten någon timme till här. För att det är ju speciella tider. Det här är faktiskt det sista avsnittet vi spelar in innan trade deadline. Det är en av säsongens höjdpunkter enligt mig. Så att vi har mycket att prata om idag.
Verkligen. Äntligen får man säga. För den kommer ju lite senare än den brukar på grund av att det var förskjutningar i schemat från början. I vanliga fall är det i slutet av februari. Som trade äger rum. Men nu är vi alltså här och det är på måndag den 21 mars.
Just det.
Och det ska bli otroligt spännande. Men jag vill bara säga först att det är ju speciellt också så tillvida att vi är inne i den här underliga lilla fasen på året när vi i Nordamerika har gått över till sommartid och ni i Sverige är kvar i vintertid.
Ja, precis. Den som både du och jag uppskattar, du av rent arbetsmässiga skäl som du kan förklara och vi här borta som följer NHL och tjänar en timme då och matcherna börjar, ett matcherna är på östkusten då, börjar klockan vid midnatt då istället för ett. Och jag menar, varje timme kan ju spela roll för
nattsömnens skull. Jag får en timme till godo på mig på nätterna när jag ska lämna referat till Jörgen Källström,
ja.
Kung Jogga.
Precis.
I vanliga fall har jag lämning midnatt här då 06.00 i Sverige. Mm. Men nu har jag till ett på mig då, för då ska det vara framme de första texterna.
Ja, just det.
Det är en hel timme, det är en ocean av tid sådana gånger.
Ja, det förstår jag precis. Men Jögga, det är ju en klassiker det att han svarar dig med två ord bara några sekunder efter att du har skickat iväg dina texter. Smackar ut, utropstecken.
Ja, smackar ut.
Ja.
Ja, det har jag, det svaret har jag fått 100 000 gånger måste jag ha fått.
Ja, det tror jag faktiskt inte är lågt räknat. Jörgen Källström som bara så sent som för några veckor sedan nämndes i podden som den stora maskottälskaren.
Just det.
Helt ja. Besatt av Gritty till exempel. Ja.
Men då, en nyhet i anslutning till det här är ju att kongressen igår, senaten klubbade igenom ett förslag om att sommartiden permanentas i Nordamerika från och med nästa år.
Ja, det
Det ska gå igenom representanthuset också, men det finns brett stöd för det här hos båda partierna. Och att i så fall då så blir det den här tiden nästa år när sommartid införs, så är det forever. Och om då inte Sverige gör samma sak så kommer vi ha det så här i princip hela säsongen.
Ja, så fort Sverige på hösten går över till vintertid igen, fram till att man går över till sommartid igen då om några veckor här på våren. Mm. En halvårsperiod då så kommer matcherna börja 12 istället. på natten. Alltså då kommer jag ha den här timmen hela, nästan hela, hela vinterhalvåret i alla fall. Så det är ju enorma nyheter faktiskt för oss NHL-fans.
Ja.
Jag satt min Loka Citron i halsen, vet du, när jag fick det sms:et av dig. För jag trodde du skämtade att det var något
nej,
tidigt aprilskämt du kom med.
Nej, det verkar verkligen vara på gång. Och det, ja, jag har en känsla av att EU och Sverige kommer att föra efter rätt så snabbt. Men något år kanske vi får det så här i alla fall.
Ja, ja jag är nog för detta även i Sverige om jag ska prata så. Men NHL-mässigt sett så är jag emot det. Ja.
Ja, jag tycker dessutom det är en härlig tid på året så vidare att jag uppskattar längre dagar, ljusa dagar. Det är det bästa jag vet.
Ja, rullgardinen dras upp.
Ja. Ja, men du, och i det här avsnittet så kommer vi att koncentrera oss väldigt mycket på trader. Och vi får ju se, med vår timing så blir det väl så att några stora trader inträffar precis när vi har spelat in det här.
Ja, det räknar vi med. Så att det är risk att en del det vi pratar om blir inaktuellt snabbt. Men vi hoppas inte det. Vi hoppas ju att allting ska sparas till måndag. Så att det blir en riktigt mäktig trade deadline. Vilket vi kanske inte har varit så bortskämda med.
Nej, men så blir, det blir ju nästan aldrig så. Det är mycket som händer i förväg. Det har ju redan börjat hända saker. Vi kommer till det.
Ja, så är det.
Men innan vi gör det så ska vi väl gå igenom några saker som har hänt som inte direkt har med det att göra.
Nej, precis. Det är, som vanligt har det hänt saker i NHL-världen som vi måste hugga tag i som nödvändigtvis inte har med trader att göra.
Ja, och vi kan väl ta tjuren vid hornen och nämna då på en gång att Alex Ovechkin som vi har pratat i anslutning till mindre roliga saker de senaste veckorna.
Ja.
Nådde ju då det här målet som han mitt under den här kontroversen har fortsatt jaga. Ja, han passerade Jaromir Jagr i alla tiders skytteliga och är nu ensam trea då, med bara Gordie Howe och Wayne Gretzky framför sig. Och det där var stort i Washington förstås. Ja. Och det, vi vet ju att det är en enastående prestation, men i skuggan av det som hände i världen och Ovechkins kopplingar till Putin och det faktum att han fortfarande står med sin jädra bild på Instagram med Putin är fruktansvärt provokation och det känns lite olustigt att bara prata om hans hockeyframgångar.
Ja, precis. Det håller jag med om. Även om det naturligtvis är en liksom historisk verkligen notering att ja, trea liksom pallplats i skytteligan genom alla tiderna och bästa europeer och så vidare och att han fortsatt håller den här extrema nivån. Men jag är egentligen då mer intresserad i detta tillfälle att tala om en annan rekordnotering, eller rekordnotering är väl fel ord, men milstolpe i Capitals, och det är ju att Niklas Bäckström sen senast vi spelade in nådde 1000 poängsnoteringen.
Ja, det gjorde han. Vänta, nu fick jag något i ögat här.
Hurra!
Ja, precis. Ja, visst. Niklas är nu den sjätte svensken i NHL-historien som har nått den otroligt klassiska milstolpen 1000 poäng. Ja. De enda som har gjort det sen tidigare är Mats Sundin, Daniel Alfredsson, Niklas Lidström, Daniel Sundin och Henrik Sundin. Ja. Det är ju ett enastående sällskap att vara del av.
Ja, och jag var tvungen att, typiskt mig här, och stirra mig blind på lite siffror. Jag tänkte så här, hur långt kan Niklas Bäckström presumtivt klättra då? Och jag kom fram till att han blir nog inte bästa svenska poänggörare i NHL-historien, men han har goda chanser att bli näst bästa.
Ja, vad står Sundin? Det är Sundin som ettar.
Ja, han står på närmare 1400 poäng. Och sen så är ju Daniel Alfredsson tvåa på 1157. Och Bäckis nu alltså på 1000. Så han har 157 poäng upp till Alfie. Och jag räknade ut då att han skrev ett nytt fett kontrakt det här om året. Och han har 3 år kvar på det efter den här säsongen. Och visst, han har haft lite skadeproblem här nu i år. En krånglande höft. Så vi får se hur hans karriär fortsätter, om man kan fortsätta hålla ett högt poängsnitt. Men om vi säger att, ponerar att han skulle spela samtliga matcher som är kvar på kontraktet, det kommer han ju inte göra, men vi säger det. Då räcker det med ett poängsnitt som motsvarar 48 poäng per säsong. Och Bäckström har som lägst gjort 69 poäng när han har spelat 82 matcher. Så att han har ett betydligt högre poängsnitt i karriären och han fortsätter att hålla ett högt poängsnitt. Så att och jag menar, historiskt sett har han varit väldigt befriad från skador också. Det här är en av få skador han har haft under 15 år i NHL.
Ja, den har de ju tagit hand om nu.
Ja.
Han vilade ju länge för att han säger att han inte har någon känning av det.
Nej, så han har chansen, skulle jag vilja säga, att med ganska god marginal blir nummer två bakom Mats Sundin. Jag tror inte han når upp i nästan 400 poäng till i karriären och klår Mats, men snarare det tror jag än att han ska slå Alfie på andra plats.
Och som vi har nämnt så många gånger så är han en av de här unika spelarna som inte lever på sin speed, utan tvärtom, en av hans stora styrkor är att han saktar ner spelet och ser till att det just där han, i hans sekvenser så dras tempot istället ner och han dikterar vad som händer.
Exakt, det är ju verkligen signifikativt för Bäcke. Så andra spelare som har lite den förmågan har ju klarat av att liksom hålla god nivå högt upp i åldern. Alltså Joe Thornton brukar du och jag nämna. Man kan ju jämföra lite med Jaromir Jagr också, som verkligen inte var någon speedkula. Och är, han spelar fortfarande 50 års ålder liksom, är fortfarande produktiv. Mm. Så att därför är du och jag överens om att Bäcke känns som en spelare som när han är 38 fortfarande skulle kunna vara en bra spelare.
Ja, det enda, han har inte riktigt lika stort arsel som...
Nej, det är hockeyarslet där som Jaromir Jagr har. Det är ju unikt i hockeyvärlden genom tiden.
Ja.
Det arslet sitter ju inte Bäcke på. Det, om vi ska prata hockeyarslen så att säga.
Han sitter inte på exakt rätt uttryck.
Oj, där, det var en omedveten banans faktiskt. Ja,
ja. Men det är bara att applådera den prestationen. Han fick en standing ovation i Capital One Arena. Det skedde ju under deras långa roadtrip i västerled. Det där.
Ja, just det. Mm. Där Ovechkin då och sin sida blev utbuad i alla arenor i princip.
Ja, men nu har vi pratat klart.
Ja. Ja.
Det har också varit, det har varit mycket fokus på Toronto ett par dagar. Mm. För att det börjar... De hade utomhusmatch i helgen mot Buffalo i Hamilton, Ontario.
Just det.
En av de största städerna i Kanada som inte har ett NHL-lag och aldrig har haft heller.
Nej, och där det har pratat om.
Kanske i början. Kanske i början av. Det vet jag inte svära på. Då kommer Dan Augustsson och slår med fingrarna med något lag från 1918 eller så.
Ja, just det är sant.
Men i modern tid har de inte haft något NHL-lag. Ja, men en stor arena hade de, och där var det då en match mellan Leafs och Buffalo Sabres. Jag tycker att Leafs hade jävligt underliga tröjor. Det ser ut som de gjorde reklam för svensk T-sprit. Det var bara ett stort T på, ja. På tröjbröstet.
Ja, ja. Det var väl Toronto Arenas det stod där, för det är ett gammalt Toronto-namn.
Ja, just det. Jo, precis. De hette det innan de blev Maple Leafs.
Just det.
Ja, nu kommer det historielektionen igen. Förlåt,
ja, precis. Lite grann i alla fall. Augustsson blir lite nöjd i alla fall.
Ja, ja det... Ja, och framförallt då, ja, Toronto åkte på stryk där och det blottlades stora problem nu när Jack Campbell är skadad, att Petr Mrázek, han håller inte längre.
Nej, det är konstigt att han är så här svag. Ja. Ändå lite liksom, alltså, det var ingen klockren avslutning på Detroit-karriären heller, där han ju ändå kom upp som en väldigt lovande målvakt. Tjeckiens nya stormålvakt, trodde man. Men så fick han inte revansch i Carolina, där han ju var relativt bra ändå under ett par säsonger. Och så skrev alltså Toronto ett ganska saftigt kontrakt, får man säga. Nästan 4 miljoner dollar i cap hit. Det är ju 2 år till på det efter den här säsongen. Men nu är han ju, som du säger, han har imploderat nästan. Han kastar in puckar. Det är ju väldigt märkligt att han släpper in. Noll självförtroende.
Ja, och Toronto being Toronto, så blir det ju omedelbart superkris. Där skribenter som Ken Campbell skriver att Toronto är, Maple Leafs är desperat behov av någon. Vem som helst som kan stoppa en puck.
Ja, det är typiskt.
Men då dök det faktiskt upp en svensk frälsare. Han fick ju chansen redan, han fick hoppa in när Mrázek hade gjort fiasko mot Arizona. Så gjorde han ett inhopp i sin urdebut. Och vi pratar här då om Erik Källgren. Mm. Mm. Men han fick, många är kritiska till det, och han fick inte stå utomhusmatchen. Det hade förmodligen varit bättre.
Ja, men det kanske var en prestigegrej då liksom, ja, mot Mrázek också. Och de hade ju förberett utrustning för honom och så vidare, som skulle passa till de här T-tröjorna, vet du. Och så Källgren har ju liksom inte ens påtänkt tidigare för att vara aktuellt med det här.
Ja, påtänkt så. Men, ja, men sen fick han då, istället fick han göra sin första start igår tisdag hemma mot Dallas. Och vad hände då? Han tar 35 puckar och håller nollan.
Ja, Precis, alltså en riktigt fin insats. Och, ja, du kan ju tänka dig rubrikerna i Toronto Media då, när han hoppar in från inte från ingenstans. Men lite så var ju känslan då, och håller nollan.
Ja, det är ju faktiskt helt historiskt. Det är bara tre andra målvakter i Maple Leafs historia som har hållit nollan i sin första start. Läste jag snabbt på om igår. Ja. 2015 var det Garrett Sparks, som du minns om.
Ja, just det, han var en liten solskenshistoria ett tag i
ja. Toronto. Ja. Al Rollins 1950 och Benny Grant 1929.
Ja, det kommer jag ihåg.
Så det, nej, jag ska. Ja, precis. Den poddade vi om då.
Ja, just det. Jo, det var en gång. Avsnitt 11.
Ja. Så det är ju riktigt remarkabelt. Och jag såg, nu satt jag på garden, men när jag kom hem så såg jag en hel del av såg om faktiskt. Ja. Och han är imponerande. Han är så lugn. Det är inget yvigt alls över honom. Men han har en lugnande effekt på resten av laget, märker man. Och det är lika när han träffar med efteråt. Det var sällan man har sett en svensk rookie som är så behärskad och pratar väldigt bra engelska och liksom hanterar det där på ett otroligt coolt, värdigt sätt. Men nu är han ju också 25 år. Han är ingen liksom spring chicken.
Nej, precis. Så förra säsongen vann han ju SM-guld i Växjö. Då var det ju också inte så att han skulle vara någon starter, utan då var det ju Victor Fast som vaktade den kassen. Men så blev han skadad mitt i slutspelet och så fick Erik Källgren hoppa in och var ju fullkomligt lysande. Och sen var han ju tänkt som första keeper i Frölunda istället säsongen därpå. De skrev ett kontrakt med honom med SHL mot Mätt, säkert ganska saftigt. Men så var det ju en massa NHL-klubbar som fick upp ögonen för honom. Så det var ju lite huggsexa faktiskt, lite dragkamp. Så att kontraktet han fick nu med Toronto inför den här säsongen var ju ganska saftigt. Han är en av de absolut bäst betalda AHL-målvakterna på sitt tvåvägskontrakt. Och det är dessutom ett tvåårskontrakt, så att lite ytterligare säkerhet. Så att, på det viset är det inte bara out of the blue att han får chansen i Toronto här, utan man slogs för att få dit honom.
Ja. Och han har även varit här tidigare i AHL och ECHL.
Exakt, draftad av Arizona ursprungligvis. Mm. Var ju. Sen har han varit i ett gäng år i Hockeyallsvenskan. Var ju AIKs första målvakter på säsonger. Och så har han varit i finska ligan en sväng också. Så han har ju varit runt lite. Jag vet att apropå det här med att säga att han är mogen och liksom känns inte som en rookie i sättet, så har hans gamla målvaktstränare just AIK, även Oskarshamn, har varit Robin Danielsson, sagt att det känns som att man pratar med en 35-åring när man pratar med honom.
Ja. Ja, jag förstår efter att ha sett de här presskonferenserna så förstår jag det intrycket. Han är liksom
beyond his years,
känns det så.
Ja. Alltså, vi får se, när vi ska prata trader och komma in på kanske lite målvakt så kommer ju spekuleras det om att kanske Leafs vill förstärka, men samtidigt så är det lite spännande med Källgren också.
Ja, det är ju bara det att man vet aldrig. Vi har ju sett liksom stjärnbloss förut. Garrett Sparks, som vi just nämnde, är ju ett bra exempel.
Andrew Hammond.
Ja, när man kommer, alltså det handlar ju om att vara bra under lång tid. Liksom. Och det är det man aldrig vet med de här som är grymma i några matcher. Man förstår att de inte riktigt törs, hoppas att det finns den nivån i de här killarna på kontinuerlig basis.
Nej, det är klart att det är ett väldigt vågspel att helt plötsligt satsa på Källgren här nu. Vi pratar ju egentligen bara om en match, den höll nollan, så det ska vi inte dra några starka slutsatser av. Men jag tror ändå att Källgren, han har ändå så pass digert CV innan NHL-karriären här och imponerat, också fått mycket beröm för hur snabbt han akklimatiserat sig till Nordamerika, liksom redan på campen och så vidare, och i AHL hur han har varit där nere. Att det kan nog bli en NHL-karriär för honom åtminstone.
Ja.
Inte bara en fluk så här, några enstaka matcher, utan att jag ser positivt på hans framtid.
Ja, nog känns åtminstone så att om nu Jack Campbell kommer tillbaka, så han ska väl inte vara borta hur länge som helst han.
Nej.
Så borde det vara, tycker jag, i nuläget skulle vara givet att Källgren är backup åtminstone.
Ja, precis. Det ska jag säga apropå målvaktsproblemen också, för att Jack Campbell, som vi var så otroligt bra under 2021 halvan av säsongen och nämnd som en Vezina-kandidat. Han är ju skadad nu och han kanske haft den här skadan ett tag som gjorde att hans spel påverkades innan han då sattes på läktaren. Men under 2022 med Campbell och Mrazek i kassen och Källgren i en match så är Toronto faktiskt det lag som har sammanlagt lägst räddningsprocent i hela ligan.
Ja, det är väldigt oroande såklart. Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. Ja. Men det händer mer där då. Den där utomhusmatchen blir också ihågkommen för att Austin Matthews tog på sig, eller ja, han utsatte Rasmus Dahlin för regelbrott som ledde till två matchers avstängning faktiskt. Och ja, jag tycker att det var, jag trodde i och för sig inte att han skulle få två matcher, jag trodde möjligen en eftersom han är helt ostraffad sen tidigare, superstjärnan Matthews, men ja, det var ju ett väldigt i ögonen fallande övergrepp faktiskt på Dahlin. Han crosscheckade honom rakt över halsen, han kunde ha gått hur illa som helst.
Ja, det gick inte så illa som det såg ut att kunna göra. Men absolut, det är svårt att snacka bort en tvåmatchers avstängning när man ser det där klippet.
För att ja, den är ju så våldsam liksom. Han
det är som kraft.
Som
ja, det är så medvetet liksom. Det är inte att den råkar hamna i ansiktet, utan han får ju plötsligt frispel.
Ja, han blir fruktansvärd. Visserligen så, visst, Rasmus vräker in honom i målburen. Han fick ju utvisning han med all rätt. Ja. Men den reaktionen var ju lite väl frustrerad. Och ja, lite precis. Mer respekt måste man ha för sina motspelare.
Och visst, Toronto har gått trögt och då torska igen här mot Buffalo och liksom studsar inte riktigt deras väg just nu. Men Matthews, jag menar, en av ligans största stjärnor. Och vi som pratade om honom i så goda ordalag, det var väl bara förra veckan. Hans extrema målskörd och att han kanske till och med kan upp i 60 mål den här säsongen.
Ja, men det är ju också så att han brukar verkligen inte göra så här. Nej. Han brukar tvärtom vara Lady Byng-kandidat ju, för att han är så sällan är så utvisad.
Ja. Nej, så det var,
men så att det här var ju ett ögonblick där det verkligen gick en propp.
Ja, det är sant.
Det sägs att han och Dahlin har i flera år nu, de har haft väldigt mycket liksom, situationer.
Ja.
De tycker inte om varandra.
Det är något mellan draftettor.
Ja, det är väl det.
Någon slags intern prestige, men vet. Ja. Men du, apropå, ja, nu inte apropå draftetta kanske, för att den här killen tyckte att han skulle vara draftetta men gick som tvåa 2015 var det väl, efter Conor McDavid. Jack Eichel måste vi, ja, kanske inte just Jack Eichel, men Vegas trodde ju mycket på, har höga förhoppningar om den här säsongen och inte minst efter Eichel-traden. Men sen han kom in i laget så har de torskat 10 av 14 matcher. Nu har de 5 raka torsk. Och ser man till poängprocent så ligger de faktiskt inte ens på slutspel just nu.
Nej, och nästan inte i praktiken heller. Om inte Dallas hade förlorat igår mot Toronto då, så hade Vegas ramlat ner under strecket. Ja. Och det är ju det är verkligen uppseendeväckande, för det var inte bara så att vi trodde väldigt mycket på dem. De har ju varit topplag under stora delar av vintern, så var de ju etta i Pacific.
Ja.
Given detta, men du har ju helt rätt, det har ju fullständigt braka ihop.
Ja, visst, de kan skylla på mycket skador. Det är inte bara den här Nikita Kucherov-lösningen som vi skämtade om, att Mark Stone, när han sattes på LTIR i samband med att Eichel kom in i laget, så att de hade råd med det rent ekonomiskt. Det är inte bara han som är borta, utan det är liksom, på slutet har det varit Max Pacioretty, Robbie Lehner inte minst i kassen naturligtvis. Mm. Alec Martinez, Brandon McNabb, Riley Smith. Jag glömmer säkert någon. De har haft alltså upp mot $40 miljoner i lönetaksträff på, alltså halva lönetaksutrymmet, om man kan säga så, på skadelistan. Det är nästan historiska siffror. Så att, det kan de ju...
Jag måste backa band bara och ge dig. Alltså vilken fantastisk segway du hade där.
Tycker du
det? Medan Matthews och Eichel, den hade jag inte alls räknat med. Den var snygg.
Ja, den var ju egentligen lite långsökt, eftersom att jag tänkte säga att han var en draft detta han med. Men hypat prospect åtminstone. Så ja, tack så mycket.
Ja, men det har ju faktiskt riktats ganska mycket fokus just på hans, att han har anlänt då. Att det sammanfaller med deras plötsliga svacka här. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad de heter. Det var någon som berättade igår om någon podcast där gamla NHL-spelare gick till fruktansvärt angrepp mot honom som person.
Oj då.
Att han är gift i omklädningsrummet för att han är så hans personlighet inte passar in i en kollektiv sport. Att han är liksom för entitled och blir så lätt sur och snarstucken och gapar och skriker. Och, det gick ju inte något bra när han kom tillbaka till Buffalo i veckan.
Det var inte så där värdiga uttalandet efteråt om hur liksom, ja, det var inte så ödmjukt om man säger.
Nej, han var ju utbuad då. Det där brukar ju vara, om John Tavares kunde ta det efter sitt besök på Long Island. Ja. Så ja, Arkel gav vi tillbaka, så jag har aldrig hört den här hallen så här hög. Det tog bara 7 år att komma in i matchen och för mig att försvinna. Det var liksom så här bitter.
Ja, riktigt, riktigt bitter.
Ja. Jag vet, alltså det där vet ju inte vi någonting om hans personlighet och om, det om de som säger det här kanske har någon personlig beef med honom. Ja. Men det här, ja, man har ju hört såna här rykten för, det har jag absolut gjort. Nästan hela hans karriär, att rubs lagkamrater the wrong way.
Ja, precis. Alltså hur han har uttalat sig senaste åren i Buffalos exit-intervjuer har ju inte varit så positivt heller. Han har kastat lagkamrater under bussen, känns det nästan som. I alla fall kollektivet Buffalo. Och knappt tagit något ansvar själv, känns det som. Utan mycket skylla ifrån sig. Och
ja, det där är ju inte lyckat. Och det där, då kommer vi till något vi har pratat om förut. Hur liksom hur försiktig man ändå måste vara när man trainar. Man har ett bra lag och vill förstärka och tror att man adderar spets som blir den sista pusselbiten liksom. Men hur vanskligt det är med kemin, att man inte får liksom, att man inte får mässa med den för mycket, för då kan man förstöra alltihop.
Ja, det är ju inte mycket kvar av den kemin som Vegas byggde upp sitt första år i alla fall, deras mest lyckade
Misfits
grejen, ja, den är ju borta. Nej, nu
det är inte många kvar som helst. Det är ju Wild Bill och Marchessault och Smith framåt och så någon back.
Ja. Nej, och, ja, vi får se nu i Vegas hur de agerar. För jag, visst, som sagt, jag tycker de kan skylla lite på skadorna. Men samtidigt har de varit skadedrabbade under stora delar av säsongen och ändå presterat betydligt bättre hockey än vad de gör nu. Men bara en sån sak som Pete DeBoer. Sitter han säkert? Jag menar, Gerard Gallant fick sparken i en liknande situation 2020 då. Då låg de också på wildcard-plats och han hade 4 raka förluster när han fick sparken. Nu är det 5 raka förluster och wildcard-plats och i praktiken utanför slutspel då, Peter Bohr. Så ska han verkligen sitta säkert? Ja,
ja, vem tar över då? Tortorella känns inte Vegas alls.
Nej, alltså en som jag tycker känns Vegas, kanske inte personlighetsmässigt så, men hockeystilsmässigt med pumpa en skott på mål och spela en ganska tung hockey, liksom Corsi-driven hockey. Det är som liksom Vegas generellt sett gjort under alla år de har varit med i ligan. Det är Claude Julien, tycker jag.
Jag tycker en personlighet som man har glömt bort som nu faktiskt är ledig nu är Paul Maurice.
Ja, han var ju liksom omotiverad i slutet av Winnipeg-karriären, men han kanske, jag menar, får ta över ett Vegas med den kapacitet som ändå finns där.
Ja, och få flytta från Winnipeg till Las Vegas.
Ja, jo. Jo, tack.
Och han har ju en väldigt smittande personlighet, han. Tror att han
Vegas
rent ja, rent socialt tror jag han skulle vara en succé i Vegas. Ja. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Peter Bohr är ett aktat namn. De kan ju få ha en svacka utan att vi drar. Nu känns både du och jag lite hysteriska här.
Ja, precis. Nu känns
som de NHL-bevakade.
Som vi gör i oktober när vi drar jättestora slutsatser om de första 5 matcherna.
Ja. Ja, men lite absolut oroande och alarmerande är ju det som händer där. Det är ingen snack om det.
Nej, precis. Och det vore naturligtvis ett jättefiasko för Vegas om de missade slutspel med den här enorma satsningen då. Alltså, och,
ja, verkligen.
Ja, det får bara inte hända.
Nej, det får det inte. Innan vi kommer in på hela trade wanchet så är det 2 svenskar jag tycker vi måste nämna lite speciellt. Som båda har sprängt 30-målsvallen sen sist. Mm. Och det är då Elias Lindholm i Calgary och Filip Forsberg i Nashville. Och det känns som båda 2 är i kanonform och med så mycket kvar av grundserien har stor chans att nå 40 båda 2.
Ja, precis. Det är ju synd som jag varit inne på tidigare under säsongen här att Filip missar ett dussintal matcher tidigare så att Han förmodligen inte når 50, det kan vi nog inte räkna
med. Nej, men hade han spelat dem så hade Håkan Loobs svenska rekord hängt in the balance.
Exakt, för med nuvarande målsnitt sett till antalet matcher han har spelat så är det över 50 mål. Då hade han kommit upp typ 53 mål, tror jag.
Ja. Mm. Jag tycker det är härligt att se honom. Han spelar med ett sånt fruktansvärt pondus och självförtroende nu för tiden.
Ja.
Man ser på honom att han tror och vet att han ska göra mål där ute. Och dessutom så har han ju, det var ju så många år, det var den här Jofa-kedjan, det var han och Arvi och Ryan Johansson. Det var ju liksom en konstant i Nashville i många år. Och man trodde att nu krånglar de till det genom att traila bort Arvi och flytta Ryan till annan kemi. Men tvärtom så har han ju utvecklat en fantastisk kemi den här säsongen med Matt Duchene och Mika Granlund. Mm. Det är ju en av ligans till och från hetaste kedjor nu.
Ännu mer produktiv än den gamla Jofa-kedjan ju. Som ju blev ett trademark.
Och det är en stor anledning till att Nashville är så bra. Alltså nu är de heta igen. De tog sig upp på tredje plats i Central igen med en mycket, mycket imponerande seger mot Pittsburgh igår.
Ja.
Och det var verkligen så att alla deras big guns levererade i den matchen. Jag måste nämna Roman Josi här också. Han är ruskig just nu.
Ja, alltså precis. Han är faktiskt i princip lika bra som när han vann Norris Trophy här för ett par år sedan.
Ja, John Hines sa här sist efter de hade vunnit mot Minnesota, var det väl? Han är ligans bästa back. That's quite a statement i en liga där det finns Cale Makar, Adam Fox och Victor Hedman. Men man får förstå det. Om man håller på Nashville så måste det ju framstå så.
Ja, och jag upprepar det som jag sa när vi snackade Norris Trophy för några avsnitt sen också, att det är ju helt... Det är så ovärdigt att bara tre får nomineras till Norris Trophy i den här säsongen. För att det finns ju egentligen 4-5 Norris-värdiga backar som gör sådana otroliga säsonger. Vi kan ju ha 5-6 backar som kommer upp i point per game. Och ibland har vi ingen som gör det.
De är väldigt svåra att skilja åt de här fem toppnamnen där. Det har du verkligen rätt.
Ja. Alltså att Josef ska inte ens nomineras. Ska Adam Fox hamna utanför? Ska Victor Hedman hamna utanför för första gången på fem år? Trots att han är ju så bra som någonsin. Liksom.
Mm. Det här säger vem som vinner eftersom du inte nämner Cale Makar. Han kommer inte att hamna utanför. Det är det enda vi kan vara säkra på.
Nej, han är väl trots att... Ja, det känns som att han är lite tack för de andra.
Ja, men nu var det Filip vi var inne på. Och 40, hans personliga rekord är 33 och nu står han på 31. Och det kommer han ju att slå. Och det kommer att vara norr om 40, säger jag.
Ja, det är ju ruskigt starkt. Alltså, apropå Elias Lindholm som också kommit över 30 mål. Vi har ju dessutom Gabriel Landeskog som tyvärr, vi ska ju prata om det också, knäopererade här nu. Men han hade ju kommit upp i 30 mål han också innan dess. Det är inte så ofta vi har, och nu är vi trots allt en tredjedel kvar av säsongen dessutom. Det är ingen självklarhet att vi har tre svenska 30-målsskyttare över en hel säsong.
Nej.
Jag kollar upp att de senaste 10 åren har det bara hänt 2 gånger tidigare. Vissa säsonger har vi haft 0. Så nu kanske vi till och med har 2 40-målsskyttar om Elias också skulle nå dit, om vi tror att Filip gör det.
Ja, det var tråkigt med Gabriel, för han spelade, tyckte jag också, sitt livshockey och var på väg mot personligt rekord som väl också är 33, tror jag.
Ja.
Och absolut hade läge på 40 med. Det var väldigt oturligt, olägligt. Men de vill väl ha honom i form till slutspelet, det är väl förhoppningen då.
Ja, precis. Och när vi pratar trade-snack så öppnar upp lite löneutrymme för att göra en Kutjov, höll jag på att säga då.
Ja, de gör en halv Kutjov kanske. Men jag tror inte man stänger ner Gabriel i det här läget bara för den sakens skull. Det är svårt att se.
Ja. Men det som Elias Lindholm som också har passerat den här 30-målsnoteringen nu då, det, ja, jag vet att jag tjatar om det och vi har pratat om vilken Selke-kandidat han är dessutom. Men det är häftigt att kunna prestera sån extrem offensiv som han gör när han samtidigt är så liksom tydligt ledande defensiv spelare också. Han är den svensk som har spelat mest minuter i boxplay hela säsongen och bara 8 av de här 30 målen har varit i powerplay, så att han är verkligen komplett i deras Lindholm.
Ja, det är han, och man hör ju mer och mer buzz om att han har tagit sig in i Selke-diskussionen, vilket du har flaggat för länge, men nu har även människor oberoende av dig som inte lyssnar på den här podden här borta kommit till samma slutsats fler och fler. Men han har ju också den här pondusen, alltså det var det var någon match i helgen där när man, jag höll på och bloggade då. Någon skrev, det var väl min stammis Johan Forslund som skrev att Elias Lindholm, när han glider in i zonen, för han gör det med samma liksom självklarhet och enkelhet som vi går till kylskåpet och hämtar en till öl.
Ja, just det. Ja, det är ju inte många som har den förmågan i offensiv zon att agera så naturligt där.
Nej.
Och även i defensiv zon, som sagt, i mittzonen också. Han är ju en toppspelare oavsett på banan man befinner sig.
Ja, och båda två, både Elias och Filip, har ju väldigt då stor del i att deras lag går så väldigt bra just nu.
Ja, man hade velat se dem i Peking för några veckor sedan.
Ja, men vi får se dem i World Cup i Genève istället. Va?
Genève? Oj då. Jag tror vi får se dem i World Cup i Vegas.
Oj. Vi ska väl överleva.
Ja, okej. Okay. World Cup
två veckor i Vegas. Nej, det går inte.
Nej, World Cup i Chicago.
Ja, eller New York.
Ja, det är inte helt otänkbart. Nej.
Tänk vilka fester vi skulle ha här i lägenheten då. Aftonbladets utsända.
Ja, det
Rosa Abis och Wennerholm. Och Jimmy Wikström och du och jag här.
Ja, man skulle behöva sova en månad sen för att rehabilitera sig.
Ja, det var det off topic minst sagt.
Ja. Men ska vi komma on topic då och prata om det som vi har utlovat sen första början?
Ja, innan vi börjar ska jag bara skanna av här på Twitter så vi inte har missat något som händer medan vi sitter och spelar in.
Ja, det är möjligt.
Svitt jag kan se inte, det är väl bäst att slå in Elliot här.
Elliot Friedman?
Ja.
Han har säkert kort.
Ja, nej, han har inget nytt inlägg sen 23 timmar, så då är det väl lugnt.
Ja, då hoppas vi ligga hyfsat i fas i alla fall, när vi inleder detta.
Ja, men som sagt, på måndag klockan 15 lokal tid här, vilket då är 20.00 i Sverige.
Ja, det blir det ju. Just det. Mm. Det brukar vara 21, men nu är 20 detta år.
Ja, tänk vad vi är insnöade på det där.
Ja.
Med tiden. Men ja, då har vi trade deadline. Och vi har tittat då lite på vilka som är buyers och vilka som är sellers och vilka som finns tillgängliga och vilka svenskar som kan tänkas vara i on the move.
Ja, precis. Men det känns som att vi får börja innan vi kommer in på de liksom, punkterna så får vi nämna lite att det har hänt lite dominobrickor som har satts igång i alla fall.
Ja, framförallt i Klippiga bergen då.
Ja, det är ju Colorado som var tidigt ute.
Ja, de har redan då tradat till sig Josh Manson som backen från Anaheim. Och det är nästan otäckt vilket starkt försvar de får. Han har redan spelat, han kom ju snabbt och spelade redan igår då när de slog LA med 3-0.
Mm.
De har för övrigt nollat två matcher i rad har Darcy Kemper håll i nollan, vilket väl nu har rätat ut det där frågetecknet om hur det är på målvaktspositionen till ett stort utropstecken.
Precis, han har verkligen tystat kritikerna efter en halvbra avslutning på Arizona-karriären och sen ganska svajig höst, men egentligen sen december månad och framåt har han varit väldigt bra. Och även Pavel Franchos då, som ju har haft så mycket skadeproblem, nu har han till och med fått en förlängning här i veckan också. Så att, det känns ganska habilt plötsligt på målvaktssidan där.
Kemper är lite som när han var som bäst i Arizona. Han hade ju någon vässinartad säsong där.
Ja, när han är som bäst så har han ju varit bäst i NHL.
Ja.
Till tiden.
Ja, till och från, ja. Ja, men Josh Manson då kom in och spelade igår. Och då, det var ju ingen liksom... det var första matchen, ingen bra succé. Men Jared Bednar sa det efteråt. Att döma av den här matchen kommer vi ha väldigt stor nytta av honom. Och det är klart de kommer. Han... Ja. Taves, McCarr och om Gerard hinner bli frisk igen. Jesus Christ.
Ja, det ser riktigt bra ut. Och det är ju väl just den typen av back som de sökte också med tanke på att Vegas var lite för tunga för deras relativt, alltså väldigt spelskickliga men kanske inte så fysiskt starka backar.
Exakt, det var ju det som var slutsatsen efter floppen mot Vegas, som man säger, att det var för små i försvaret. Det var för lätta att liksom köra över.
Precis, och Manson är ju en väldigt tung och stark och fysiskt skicklig defensiv liksom, pjäs. Ja, alltså för några år sedan så var han ju en riktig analytics darling då, så många hävdade att han var en av ligans bästa defensiva backar totalt sett också. Sen han börjar ju liksom, han är ju inte purung längre, han är ju visserligen bara 30 då, men några halvsvariga säsonger fram till i år igen där han varit riktigt bra i Anaheim, och man ser på hans siffror att Anaheim är bättre när han är på isen än när han inte är det liksom det. Och ingen flashig spelare, så han kommer inte gå in och producera massa poäng, men han ska ju vara en defensiv pjäs för Colorado. Det kommer han ju, alltså, det är som du säger, det ser väldigt homogent ut där nu, måste jag säga.
Ja, men nästan ännu intressantare var det som hände sen då, när de tradade, vad hette han?
Tyson Jost.
Tyson Jost i Minnesota för Nico Strum. Varmed de kapade en hel del lönetagsutrymme, och det tror man ju då att den traden i första hand handlade om just det, för att förbereda en annan trade. Och hetaste namnet där är ju då Claude Giroux från Philadelphia, som allt mer tyder på att Colorado tänker gå för honom.
Ja, det är och precis, och det har ju liksom inte med sådär jättemycket substans, men det har ändå många gånger sagts att Colorado är Giroux första val om han ska häva sin no-trade-klausul och flytta på sig.
Ja, det tror fan, då får han ju en gyllene chans att vinna.
Ja. Ja, verkligen, verkligen. Det blir, ja, jag har sagt det förut, det känns nästan orättvist vilket artilleri Colorado sitter på då.
Han imorgon torsdag så gör han faktiskt en 1000:e match med Philadelphia Flyers. Mm. Och anmärkningsvärt nog så kan ju det bli den sista då.
Precis, det har ju spekulerats i det att han inte har blivit traded tidigare för att han vill genomföra den här 1000:e matchen i Philadelphia. Och det kanske blir någon slags avsked också, men att han trivs otroligt bra i Philadelphia, så att på många sätt vill han ju inte lämna den klubben, men ja, får han chansen att vinna Stanley Cup någon annanstans så är det klart det smäller högt också. Ja, men han måste också väga in Landeskogs skada. Vi var inne lite på det att det kan bli, men det är ju så att det öppnar, sätter de, nu har fortfarande inte satt honom på long time injured reserve, men allt pekar på att de kommer göra det med tanke på allvarlighetsgraden i skadan. Och det öppnar ju.
Ja, det är något som är krångligt i knät, som har sagt blir värre och värre, och nu var det lika bra att operera. Men det låter inte som någon jättestort ingrepp, eftersom de räknar med att han ska gå tillbaks till slutspelet.
Ja, precis.
Men du misstänker lite coacher av fuskar.
Ja, men det tror jag.
Ja. Skulle Gabriel gå med på det när han har en sån kanonsäsong?
Ja, men det kanske, jag menar, han brinner ju mest. Vi har ju få, inte bara svenskar, utan spelare som har en sån vinnarskalle. Och han känns inte som en individualist som egentligen bryr sig så mycket om sådana typer av milstolpar. Utan kan de få in Claude Giroux och bli ännu större favoriter till Stanley Cup, så kan han nog gå med på en sån grej.
Jag var chockad när jag såg det beskedet. Jag kanske var naiv då, men för mig, det var nästan som den gången i 2017 när jag var i Nashville och åkte ner till Alabama i väntan på att de skulle komma tillbaka, och satt och lyssnade på NHL-radion när nyheten kom att Ryan Johansson skulle missa resten av säsongen. Jag höll på att köra i diket. Ja. För det var så oväntat, kom från ingenstans. Och det här kom också från ingenstans.
Nej, han har ju varit i superform liksom, så att han skulle ha någon slags skadeproblem har man ju inte sett framför sig alls, att han skulle behöva operera knät. Oh, ja.
Ja, men det känns ju som att Colorado kommer att vara väpnade till tänderna. Men som jag har skrivit i en krönika i tidningen idag, där jag också fokuserar helt på trade deadline. Mm. Vi vet ju sen förr att det är sällan de stora spektakulära blockbuster-affärerna är de som får störst effekt. Nej. Utan det är de som fullbordar ett pussel, som har identifierat någon helt oväntat som ingen har tänkt på riktigt. Och Tampa är ju ett sånt utmärkt exempel med hur de liksom metodiskt satte ihop den där tredje kedjan och sen tog in namn som Pat Maroon och Dennis Savard. Ja. Det är roligare att hålla på och tänka på de stora namnen, men de smarta general managerna tar ju in den sortens spelare och gör succé på det sättet.
Ja, och man skulle kanske argumentera för att Josh Manson fyller en större lucka än vad Claude Giroux skulle göra i Colorado.
Ja, absolut.
Så att det handlar ju inte bara om stora namn, utan det handlar ju om balansen i truppen. Sen är det klart att har man möjlighet att få in Claude Giroux, som är så bra.
Det är svårt att säga nu.
Ja, precis. Och dessutom kan spela både ytter och center och olika, användas på massa olika sätt. Det Det skulle alla tacka ja till naturligtvis. Det kommer ju. Ja.
Men det känns som att Calgary fick en liten jackpot med Tyler Toffoli. Han känns som att han har kommit in perfekt där.
Ja, ja.
Det är redan en månad sedan de gjorde den traden. Den var smart.
Ja.
En annan intressant sak innan vi går in på vad vi har listat och grejer här. En uppgift som Chris Johnson kom med igår kväll är att alla de här utländska spelarna i KHL som har lämnat Ryssland av naturliga skäl.
Mm.
Bland dem finns det åtskilliga som skulle kunna skriva NHL-kontrakt innan måndag och spela klart säsongen här. De behöver i så fall gå igenom waivers, men några av dem har tydligen blivit ganska hårt uppvaktade, och det är svårt då att inte direkt tänka på Lukas Wallmark och Joakim Nordström som jag lämnar CSKA Moskva.
Ja.
Wally som gjorde som succé i OS, och det var ett hett namn, och Nordi vet vi ju att han är, har varit väldigt effektiv som gnuggare i fjärde kedjor både i Boston och Calgary och annorstädes.
Jag kommer ihåg i Bostons resa till Stanley Cup-finalen 2019, då dröjde det ju fram till en av de sista finalmatcherna innan han gick plus minus noll i boxplay, för att långt in i slutspelet han spelade så här, kanske 50 minuter i boxplay i alla fall under hela slutspelet, och majoriteten av den tiden så var han plus i boxplay, för att de gjorde short-handed mål och släppte inte in ett enda. Nej. Så att han är väldigt skicklig i den spelformen.
Ja, jag skulle tro att det finns intresse för, men det är väldigt obehagligt det där med waivers då, förstås.
Ja. Ja, det är en
intressant, eller hur?
Intressant aspekt, onekligen. Men ska vi, ja, vi har ju redan varit inne på några av dem, men vi kan ju gå in på buyers. Jag har skrivit upp fem här. Ja, jag har skrivit upp fem i alla kategorier vi kommer komma in på, men om vi ska prata vilka vi tror blir de största buyersarna, om det nu är ett svenskt ord.
Köparna är ett bra ord.
Ja, det kan man väl hellre säga. Som kommer satsa, som kommer agera.
Ja, rent traditionellt är det ju de som vet att de kommer gå till slutspel, vilket ju många vet nu då. Och både de absoluta topplagen, men kanske ännu mer de som liksom är lite bakom och på wildcard-platser och så. Men vi har ju redan nämnt Colorado är ju obviously biased.
Ja, och jag tror att det är helt rätt att gå nästan all in just den här säsongen, för jag tror att det är deras bästa chans kanske när McKinnon fortfarande inte kostar så mycket. Och innan kontrakten löper ut här i sommar, för egentligen hela andra scenen där med Kadri i spetsen, även Burakovsky och Nichushkin, de kommer ju kosta mycket mer framöver för att förlänga med. Så att nu när de har potential att ha ett så här brett manskap, så komplett lag, då är det bara att satsa hjärnet.
Ja. Men vilka har du med då? Jag har en viss känsla för vilka du kan...
Ja, nej, men de jag har skrivit upp är ju Florida Panthers. Som jag också nämns, enligt the fourth period så är det ju Florida som ligger bäst till för att få sig upp. Alla andra säger Colorado, the fourth period som ju vi har varit inne på att svinga lite vilt, men som ganska ofta träffar rätt, påstår jag att Florida är extremt sugna och att Shrew kan tänka sig att flytta ner till solen,
ja, det
där.
Tror jag, det förstår man ju för sig.
Ja, jag tycker dock att de snarare, och det sägs det också, ska gå efter en back. Det påstås att de i januari la ett bud på Jake Chychrun från Arizona som de blev nekat, och sen har det liksom svalnat lite det intresset. Och jag tycker, är det någon lagdel de skulle kunna förstärka, så är det snarare backsidan. För jag tycker det blir lite, alltså de har ju redan en otrolig offensiv och kemi där, det är flera olika kedjor. De har ju som bredd, så att en sån som Joe Thornton som blev jättehyllad i San Jose när han återvände här om natten, ofta har varit healthy scratch. Frank Vertran har varit healthy scratch. En stor talang som Owen Tippett får vara nere i AHL. De liksom Sam Reinhart är point per game i tredje kedjan.
Bengan är liksom
fjärde kedjegnuggare. Ja,
han har inte samma roll som tidigare, annat än i powerplay.
Så att, ska de ha in Giroux också? Jag tycker snarare att de ska lägga de resurserna på ytterligare en riktigt stark back. Till exempel Hampus Lindholm eller en sån spelartyp. Jag. Men de kommer att vara buyers.
Bengarna har hört rykten om att han kan vara liksom trade bait.
Ja.
I en sån trade. Om de ser att Bengarna försvinner någonstans. Jag tror inte han vill, men en hård bransch.
Ja, nej, men han känns som att han skulle ju ha ett slutspel. Han passar ju,
ja, det tycker
han
man ju för, ja.
Växlar upp i sådana situationer. Och Sellers är väl kanske inte så intresserad av en 35-åring liksom.
Ja, det vet man ju aldrig med Arizona till exempel.
Nej. Ja, grejen med Arizona när vi kommer in på den på Sellers snarare, det är ju att de det är ju en begravningsplats för dåliga kontrakt har det ju varit. Men grejen är att de måste ju ha lite kontrakt. De har inte så många kontrakt som gäller över nästa säsong. Och ska de nå upp i lönegolvet så måste de liksom, de måste ju få in dyra kontrakt. Så att det är inte bara en taktik för att liksom få ansamla liksom draftval och sånt där för att bygga framåt. Utan de måste liksom bygga upp en budget nästa år så att de når lönegolvet.
Ja, fortsätt med listan.
Ja, Florida, Colorado och så har jag även skrivit upp New York Rangers.
Ja, de tänkte att du skulle ha.
Mest löneutrymme.
Ja, det är vilket är lite oväntat. Jag såg dem igår på Garden för första gången på 2 veckor. Det var ju Anaheim och spelade mot då. Och en som satt på pressläktaren för att han är lätt skadad just nu, Rickard Rakell. Så jag hälsade på honom och sa att ja, du blir väl kvar här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till New York.
Ja, du sa det. Ja,
var med han låg brett. Och det är väldigt starka rykten då. Några personer igår med väldigt bra insyn påstår att Rangers är väldigt heta på Rakell.
Ja, utan att jag har läst alla de ryktena, jag har ju sett det liksom vimla förbi lite grann, men jag ser väldigt naturlig koppling där, alltså Rangers som har löneutrymme och som vill förstärka naturligtvis, men också Rakells, inte koppling till Rangers men i alla fall till Mika Zibanejad. De var ju ett riktigt radapar i, de är ju liksom, de är ju stockholmare och 93 båda två år sedan för andra länge och var ju i den här Stockholmskedjan som ju bar 3 kronor till VM-guldet 2018. Ja, att peta in Rakell där i med Zibanejad i första kedjan.
Ja, de har ju behov också. Alltså, de har behov av det. De har behov av, i synnerhet nu som Capocacco aldrig kommer tillbaka. Så de har behov av en winger. Men de har också behov av egentligen en center och en back.
Ja, jo, de skulle väl vilja ha någon till kanske topp 4 back. Eller i alla fall någon defensiv stabil kille. Och sen så har vi pratat om centersidan där. Jag tycker Ryan Strome är bra, men ytterligare någon liksom pålitlig pjäs bakom Mika Zibanejad där. Till och med någon som kanske kan peta ner Ryan Strome i tredje kedjan. Allra helst.
Men alla dessa behov kommer de inte kunna tillfredsställa direkt i den här trade deadline.
Men vi kan slå fast att de kommer ju vara ett av de mest aktiva lagen med tanke på förutsättningarna lönetaksmässigt och ja, att de går för den här säsong.
Ja, och de har ju lite tillgångar som de, jag tror de är beredda att trada också.
Ja, precis. De har ju dels en väldigt diger prospect pool och så har de ju för en gångs skull lite draftval. De har ju 2 i andra rundan, de har kvar sitt första runda val. Jag menar, innan liksom, Jeff Gorton var ju ganska restriktiv med att trada draftval och så vidare och var ju med och byggt upp det här fina prospect poolen som Rangers har nu när de gjorde sin rebuild. Men innan hans tid också så var ju Rangers kända för att alltid gå för det. Och liksom, ja, de hade knappt ett första runda val på flera år, alltså på typ 5 år.
Glenn Seder var inte så försiktig.
Han tradar bort det hela tiden och han är fortfarande kvar i organisationen som någon slags advisor och
gudfader. Han är Vito Corleone och Drury är Michael Corleone.
Ja, och nu har ju liksom Chris Drury fått chansen som general manager här nu för att ja, man vill i Rangers liksom gå vidare lite från Jeff Gortons tålamod och sådär, utan nu ska man börja bli ett slagkraftigt bygge igen och då är det ju aktuellt att trada till exempel första val.
Okay. Ja, och även prospect som Nils Lundqvist som de inte har gett någon riktig chans tycker jag. Känns det som han hamnar i frysboxen och kan mycket väl bli tradad.
Ja, det sägs det ju att Patrik Alvin, vår svenska vän i Vancouver, har ett gott öga till honom.
Det tror jag det.
Ja.
Ja, JT Miller är det ju mycket snack om, men nu tror jag inte Vancouver tänker trada honom.
Nej, precis. Vancouver är ett intressant lag. Nu halkar vi in lite på Sellers. Eller vad
ja, vi fortsätter med det. Men det är svårt. Ja. Att bara, det blir ju så mycket som liksom går parallellt till det här.
Men de är ett intressant lag mitt emellan Buyers och Sellers i alla fall. Ett av de mest intressanta lagen inför trade deadline. Vilket väg de ska välja. För det har ju pratats om att de kanske inte spränger bygget. Men alltså att de ändå överväger att trada en sån som Connor Garland. Eller till och med Brock Besser. Eller till och med JT Miller.
Ja, det är lite de är en poäng från slutspel nu efter att liksom ha varit krislag i höstas. Men man får ju samtidigt det intrycket att den nya ledningen inte riktigt tror på det här laget utan vill bygga något för framtiden istället och inte ha så stort fokus på att gå till slutspel det här året. Det är inte det centrala.
Nej, det är verkligen det, den känslan man får av alla intervjuer, både Alvin och Rutherford och så vidare. Mm. Så att, ja, det är mycket spännande.
Men vi fortsätter med din buyers-lista.
Ja, jag har två lag kvar. Jag har nämnt Colorado, Florida och Rangers. Och nu de två sista lagen är Carolina och Toronto som jag har skrivit upp. Sen finns det naturligtvis fler mycket potentiella buyers, men det är de två jag skriver upp.
Jag skulle nog ha flyttat upp Boston på den listan.
Ja.
Ja, Boston. För de känns som de alltid är buyers och rätt beredda att göra ett stort affär.
Exakt, då är ett lag som nämns kring flera av toppspelarna. Vi har ju pratat om det, känns det som, hela året och dessförinnan också, om vänstersidan bland backar där de inte är så starka. De är starka där med på högersidan med McAvoy och Brandon Carlo och sådär. Men ja, en Hampus Lindholm, jag säger det igen, skulle passa perfekt där. Jake Schickron om de är beredda att betala ännu mer. Eller om de nöjer sig inom citationstecken för en Mark Giordano kanske, eller en Ben Chiarot från Montreal. Det finns ju många bra leftbackar, vilket är precis Bostons behov.
Ja, jag tror att de kommer att vara aktiva.
Precis. Och center, har vi pratat om center också i Boston, att de lär försöka hitta en andra center.
Eftersom East är avgjort så är det så enkelt att, där är det enkelt att peka vilka som kommer att vara buyers och sellers. Alltså det är 13 poäng mellan sista wildcard-platsen och närmaste lag under strecket. Det är liksom över.
Ja, det är det. Och det känns som att Boston har varit i en liten ingenmansland här länge. Eftersom att de har haft långt upp till Toronto, Tampa, Florida och samtidigt distanserat sig rejält från Detroit. Liksom, ja. De såklart wildcard-lag. Men nu har de, faktum är att under 2022 så tror jag att de är näst bästa lag bakom Colorado i antal poäng hittills. Så att
de är bara 2 poäng bakom Toronto.
Nej, exakt, och nu är de nästan bara 2 poäng bakom Toronto. Så att jag menar, Boston kanske till och med kniper en direktplats. Eller direktplats heter det inte, för Wilder. Men en ordinarie slutspelsplats.
Ja, men du nämnde ju Toronto och Carolina.
Jag kan börja med Toronto som vi redan varit inne på. Målvaktssituationen där, om de kommer att agera. Samtidigt så är de också, de i sin tur tror jag snarare ute efter en högerfattad back. Men om jag läser upp deras högersida just nu så är det Ilja Ljubushkin, Timothy Liljegren och Justin Hall. Och även om det finns potential i en Liljegren till exempel, och en Hall är väl, han har inte någon speciellt bra säsong, och Ilja Ljubushkin fredade till sig från Arizona nyligen. Det är ju ingen contender-backsida, högersida. Och Jake Massin på vänstersidan är det ju skadeproblem för just nu. Så att, jag tror att de vill ha in en back där, och så pratades det också om att de vill förstärka forwardsida med någon winger eller så. Eller kanske en tredje center. Och de vill ju absolut inte åka ut i första rundan igen. Där de ju troligen möter Boston eller Tampa.
Jo. Ja, nej, det vill de garanterat inte. Det vill ingen, men synnerhet inte de.
Nej. Och åker de ur där, då kanske inte Kyle Dubas får vara kvar heller. Så att han slår sig för sitt eget jobb här också.
Ja, men Carolina tror du också. Ja, det är klart. De är ju liksom, de är nästan självskrivna som etta i Metro.
Ja, precis. Så, visst, nu tycker jag kanske det har svalnat lite kring dem här inför deadline här. Att det är mest en back de verkligen vill ha. Men jag kommer ihåg liksom, tidigt på säsongen så sades det att Carolina, liksom, nämn vilken UFA som helst, så har Carolina varit där redan nu liksom, flera månader i förväg och hört sig för dem priset. De är överlägset mest aktiva på trademarknaden. Och när John Klingberg-grejen dök upp där i vintras att han missnöjd med situationen och förmodligen inte förlänger, då var det direkt Carolina som nämndes. Och nu när i Josh Manson-traden så pratas det om att de var väldigt aktiva för att trada till sig Manson, men att Colorado var mer lukrativt för Manson själv, som hade no trade delvis en no trade klausul då, och inte ville till Carolina jämförelsevis med Colorado.
Vad är det just Klingberg då? Så mycket riktigt, han var ju hetast på hela marknaden länge. Men nu är det nog snarare rätt givet att han inte kommer att byta klubb än. För att Miro Heiskanen har ju gått och fått körtelfeber borta på obestämd tid. Och då kan de inte göra så med Klingberg, då har de inga stjärnbackar kvar.
Nej, precis. Att han är ju nästan bortplockad från alla såna här trade-listor nu.
Ja.
Det blir deras egen rental snarare då.
Och precis, lånar och så blir det, hamnar någon annanstans efter free agency.
Ja, Skulle de varit inne i en lika dålig trend som de var i tidigare vintras när man kände som att de här är, nu missar de i slutspel. Då kanske han hade varit tillgänglig. Då kanske de även hade tradat Joe Pavelski som de tvärtom förlängde med nu. Och Braden Holtby.
Du började prata lite dalmål där plötsligt.
Ja, jag vet inte varför jag... Braden Holtby? Nej, jag vet inte.
Jo, fortsätt lite.
Ja, men trade av Braden Holtby var nära kanske att göra nu om de hade varit illa ute och Joe Pavelski, men det gör de inte nu. Utan det, ja, 2 plus.
Ja, nej, jag tycker det är 7 plus.
7 plus, ja, det. Bättre än min fransk-kanadenska, den fick jag 1 plus.
Ja.
Ja, men Sellers.
Ja.
Där, jag kan läsa upp alla först som jag skrivit upp. Och det, jag menar, generellt sett är det ju samma sak där som du nämnde med Byers, fast tvärtom. Lag som ligger långt ner i tabellen och redan klart att de missar slutspel. De tänker ju på nästa säsong istället och försöker bli av med sina unrestricted free agents. Eller bli av, alltså få något i utbyte istället för att kanske släppa dem gratis i sommar när kontrakten går ut.
Ja.
Vi kan ju liksom nämna massa lag här. Men de jag skrivit upp i alla fall är Anaheim Ducks, som alltså valde att skeppa Manson här nu. Arizona, som vi varit inne på tidigare också. Montreal. Och Philadelphia har jag skrivit upp. Det var bara 4. Men sen tänkte jag att man kan egentligen välja vilket som helst av Seattle, Buffalo, Ottawa, San Jose. Ja. Men jag tyckte det är intressant i alla fall med Anaheim då, apropå den Manson-traden, att de väljer att skeppa honom. Låg tidigare på slutspelsplats, långt in på den här säsongen. Och kände som att de kanske snarare skulle vara buyers den här tiden på året. Men nej, nu verkar det som att ja, till och med Raquel blir skeppad också. Och så får vi se vad som händer med Hampus Lindholm, som ju nämns som en stekhet kandidat på trademarknaden nu. Att många lag är beredda att offra mycket för honom. Men att samtidigt Pat Verbeek, nya general manager där. Det är den, om det är någon rental så att säga som han vill förlänga med och skriva nytt kontrakt med, så är det Hampus Lindholm, och är beredd att sträcka sig ganska långt i alla fall.
Ja, men det är ju samtidigt så att för första gången, alltså Bob Murray ville aldrig ta ordet rebuild i sin mun, men det har Pat Verbeek gjort snabbt, konstaterat att vi är inne i en rebuild. Vi ska inte bara inleda, vi är inne i den.
Exakt, men det vill jag nämna också att han tog det i sin mun en gång, Murray, och det var ju inför den här säsongen. Mm. Så att han sa faktiskt för första gången rebuild då. Och så det var ju det, den liksom perceptionen som Anaheim hade för en gångs skull inför den här säsongen. Sen överpresterade de ju verkligen sett till förväntningarna, och när alla de här unga spelarna, alltså vi har pratat mycket om Trevor Zegras, men inte minst Troy Terry då, som har gått och blivit en klassspelare, presterar på den här nivån. Men ja, nu börjar verkligheten komma kapp lite grann, att de inte är riktigt redo för att utmana än. Och det är ju det första som Verbeek har insett då på sin post, och snarare fortsätter att bygga framtid.
Ja, de är ju fantastiska. Som sagt, jag såg dem igår och man ser vilka brister, att det är liksom lite valpigt och så. Ja. Men också vilken otrolig potential det finns hos unga spelarna där.
Ja. Ja, och jag tycker att det utbytet de fick för Manson är lovande. För
lovande?
Lovande. Derek Brassard. Nej, för vad Verbeek kanske kan kräma ur sina assets här, att han har lärt sig av Iceman att vara tålmodig men samtidigt liksom få ut så mycket som möjligt av de assets man har, som han verkligen sitter på nu också i Raquel och Lindholm till exempel. För att han fick ändå Drew Helleson, ganska, jag ska inte säga någon supertalang, men en bra collegeback som fick spela OS för USA där i Peking, och som det sades att Philadelphia var intresserade av i en eventuell Giroux trade med Colorado innan han då skeppades nu till Anaheim istället. Och de fick ett andra runda val också för Manson. Så det tycker jag var ett starkt utbyte.
Ja, han kanske kan få Prins Nils.
Ja, inte så dumt.
Nej, inte så dumt. Ryan Getzlaff sägs ju också att han kan bli trader.
Ja, han öppnade ju för att lämna den här imoneklen i somras. Och så blev det ju till slut så att han skrev nytt kontrakt ändå. Men han har uppenbarligen liksom för första gången i karriären och kanske öppnat upp sinnet lite grann att faktiskt flytta från Kalifornien.
Ja, och Verbeek har inte samma liksom sentimentala kopplingar till honom som Murray hade.
Murray som har jobbat med honom i hela hans Anaheim-karriär.
Ja. Så, ja, vidare.
Arizona som pratar vi lite om, men där blir det intressant att se om de tradar Chychrun, vilket jag egentligen tycker är helt onödigt. Jag menar, 23-årig franchise-back som sitter på ett väldigt kostnadsvänligt kontrakt. Det är precis en sån spelare som Arizona ska behålla och bygga kring.
Ja.
Men ja, får de ett bud som är sans, liksom hisnande, så är det klart att då kanske de inte ska tacka nej. Sen är det ju Kessel då som är lite intressant om någon klubb nappar på honom. Han har ju ett dyrt kontrakt. Ja. En hög cap hit att ta in för ett topplag som kanske inte har så mycket pengar. Men det är intressant också. Annars kommer de ju kanske, som sagt, att ta emot dåliga kontrakt och liksom agera tredje part i många trader. För att öppna upp löneutrymme mot andra klubbar.
Ja. Men när vi är inne på det här så jag skulle påstå att alla åtta lagen under strecket i öst är ju i någon mån sellers. Eftersom allihop är borta. Och jag satt faktiskt igår på Garden, så satt jag bredvid ingen mindre än Josef Boumedienne. Som ju jobbar åt Columbus. Och han var på scoutingresan i San. Och vi hade väldigt trevligt som vanligt. En utmärkt person. Så det var ju för att kolla liksom trade-grejer i det här läget. Jag propagerar ju då för att de måste skicka Gustav Nyqvist till New York.
Ja,
ta hästbolo här mot någon.
Ja, vi får se om han påverkar det här kommande dagarna.
Skrockade bara.
Ett namn som Columbus kan se offloada här är väl Max Domi som har utgående kontrakt.
Ja.
De kanske kan få någonting för. Men vi kan gå in lite mer på spelare tycker jag då.
Men du har inte klar med din lista än.
Nej, men jag tycker egentligen att det säger sig självt. Montreal, som vi har pratat om mycket under säsongen. Ja. Ben Chiarot är väl deras främsta rental här då, som de hoppas kunna få ett första runda val för och som de väljer att vila nu trots att han inte är skadad. För att han inte ska bli skadad.
Ja, men jag tycker det är mer intressant apropå det jag just sa, att hur lagen precis under strecket i väst förhåller sig. Ja. Du har redan nämnt Vancouver som lite vankelmodiga men lutar åt att vara seriare fast de är så nära. Ja. Dallas, Winnipeg, Anaheim, San Jose är ju också liksom i någon mån indragna.
Ja, och precis. Och Nashville då, som gick lite trögt för några veckor sedan, har kommit igång nu igen. Det kanske förändrar deras syn på Filip Forsberg som vi har pratat så mycket om.
Jag tror inte, det där Filip Forsberg-pratet tror jag inte en sekund på.
Nej, och när de dessutom går så bra nu så vore det ju oerhört olyckligt att bli av med honom.
Ja, sannolikt. Nej.
Jag har ju sagt det, att vi tror att det här spelet som det är lite grann i en förhandling att skriva nytt kontrakt där är lite liknande Gabriel Landerssons situationen i somras. Att det är mer förhandlingstaktik än att båda parter faktiskt tänker på en separation.
Ja.
Men jag tycker vi kan gå in på lite spelare.
Yes.
Ska vi börja med, jag har skrivit upp målvakter, backar och forwards separat. Ska vi börja bakifrån med keeprar eller vill vi börja med forwards?
Nej, börja med målvakter du.
Ja, de fem jag har skrivit upp är Marc-André Fleury naturligtvis då. Som ju då, det är upp till honom, han vill bli tradad där ju tidigare.
Ja, men ta listan pratar vi.
Ja. Jag har skrivit upp Anton Forsberg. Mm. Jag har skrivit upp Semyon Varlamov, Jonas Korpisalo och Jaroslav Halak.
Ja, du tycker du kan föra upp på en gång Alexander Georgiev.
Ja, men är det inte dumt för Rangers då att bli av med honom som backup?
Nej, du har de Kincaid, han är lika bra backup i princip tycker jag. Ja. De förlorar ju, bortsett från igår så förlorar de nästan alltid när Georgiev står.
Ja, det har jag varit inne på som jämförelse med Shestorkin, vilket ytterligare liksom bevisar hans värde för Rangers, att det är, liksom, det är skillnad på vinst och förlust om han står.
Ja,
men ska någon, för förut var ju Georgiev väldigt hypad och tänkt som ett tradeship att bli första målvakt i ett annat lag, men är han så pass bra då så att något lag ska...
Nej, det är mer om någon vill ha en backup tror jag. Ja, strunta i honom. Vi tar dem du har listat. Ett annat namn som skulle ha varit där, men som är borta nu också, är ju Braden Holtby då, eftersom samma sak där. Khudobin tvingas till operationer, missar resten av säsongen. Ja. Så de måste ha kvar både Ott Inger och Braden.
Ja, och de har ju svängt tillbaks nu till att snarare kanske vara buyer vid deadline än seller. Och då kommer inte Holtby lämna. Det finns inte en chans, känns det som. Fleury är ju det stora namnet om han väljer att flytta på sig, och jag menar, det är ju den mest givna förstärkningen om man söker en målvakt.
Alltså den som, men det råder ju oklarhet om han verkligen vill bli. Jag tror ett av våra uppgifter om att han har sagt åt Blackhawks att han inte vill.
Nej, precis, det var ju mycket snack om det för några veckor sedan, och samtidigt så börjar insidersarna nu säga att Nej, vi ska inte skriva det i sten, utan helt plötsligt så kan han vara tradad här.
Ja, för att de vill det.
Ja, men han kanske får han höra att Colorado, nu behöver inte de gå för målvakt, men det har ju börjat pratas lite nu om Toronto också till exempel, hur de nu ska klämma in hans enorma lön. Eller ett Washington, eller tidigare pratat om Edmonton, eller men vill han verkligen flytta till Edmonton?
Jag tyckte vi missade Washington där när du pratade om behov av att köpa det. Mm. Washington behöver ju, tycker jag, definitivt en målvakt. Samsonov och Vanecek, men okej, de har sina sekvenser när de är bra, men inte på lång sikt, och de tar sig inte långt i slutspelet med den duon.
Nej. Nej, precis.
Men Marc-Andre Fleury i Washington är otroligt svårt att tänka sig.
Ja, alltså nästan
som Crosby i Washington.
Ja. Ja. Ja, det blir ju faktiskt helt fel egentligen, men ja, vi fick ju nästan se Henke Lundqvist i Washington också. Så.
Ja, men det var inte riktigt samma sak. Rivaliteten mellan Pittsburgh och Washington är mer...
Ovi Crosby.
Mer, den är mer liksom impregnerad i hat än den mellan Washington och Rangers.
Ja. Jag håller med dig där om att Washington nog skulle behöva agera på målvaktssidan om de ämnar att gå riktigt långt i slutspelet nu. För att du sa på lång sikt, och då menar du på lång sikt den här säsongen, men på lång sikt över tid så kanske Samsonov eller Vanecek kan bli en riktigt bra målvakt. Men just den här säsongen så kommer det nog inte räcka med en av dem i kassan.
Å andra sidan, bortsett från Fleury, så ingen av de andra på den här listan är ju alltså klockrena succéer, eller självklara succéer.
Nej.
Jag tycker Anton Forsberg har gjort en kanonsäsong i lite i skymundan i åtta, och det är riktigt bra.
Ja.
Men ingen vet ju riktigt om han är redo för tjänstgöring som självklart första målis i ett lag som går för cup.
Nej, det känns ju högst tveksamt. Men ja, det är ändå värt att nämna, och förbisätts lite kanske i vår podd här, att han har gjort en riktigt stark säsong. Faktiskt vunnit fler matcher än han förlorat i ett åtta.
Förbisätts skulle jag vilja påstå det heter.
Vad sa jag för någonting?
Förbisätts,
ja, ja.
Jag tror inte det där bara är en smaksak.
Ja, men nästan 92% är faktiskt den här säsongen, och som sagt vunnit fler matcher än han förlorat i ett Ottawa liksom.
Ja, han har gjort några riktiga kanonmatcher, absolut.
Ja.
En annan Forsberg som kan komma och röra på sig.
Ja, det kanske är mer trolig Forsberg som rör på sig.
Ja.
Ja. Ja. Valamov... Islanders blir plötsligt Seller, det lag som vi hade som en av Stanley Cup-favoriterna inför säsongen.
Ja, nu måste väl även Lula Morello ha insett det.
Ja.
Han verkar ju vara väldigt ovillig att se face the facts i det avseendet, men så är det ju. Det blir inget slutspel på Long Island.
Nej, det finns ju en Chara där som också kanske kan bli trend. Ja, nej, men jag har också läst där att Lou, alltså, han är fortfarande inte villig att röra så mycket i kåren, utan han tror fortfarande på sitt bygge nästa säsong.
I kärnan. Eller?
Ja, i kåren och bajsarna och cellusarna. Ja, förlåt.
Ja, men ni som är kvar då, nu har du fler målvakter att prata om? Nej?
Nej, jag nämnde ju några där, men vi kan hoppa vidare till backar.
Ja.
Som känns, ja, känns som att många lag är ute efter backar och att det finns bra alternativ då. Det är ju Jacob Chychrun är ju ett, men av rentals så är ju Hampus Lindholm superintressant för många lag. Och jag förstår att han kommer bli dyr, för det är han värd att vara. Mark Giordano, Ben Chiarot som jag nämnde också. Sen tycker jag det här är intressant att det pratas mycket om en riktig doldis. Jake Middleton i San Jose.
Ja, varför gör du det för?
Ja, nej, men nu är inte det någon superback på något sätt. Men han har fått ganska mycket förtroende i San Jose den här säsongen. Och antingen ackompanjerat Erik Karlsson eller Brent Burns i princip hela säsongen. Och spelar mycket boxplay där. Ett boxplay som faktiskt är ett av ligans absolut bästa San Jose. Det kanske man inte tror. Och grejen med honom är att han har ju ett minimikontrakt. Bara $725,000. Och sådana blir ju otroligt attraktiva. Om bra spelare knappt tjänar någonting, då blir topplagen extremt intresserade. Vi såg ett exempel, apropå San Jose, vad Tampa betalade för Barclay Goodrow för 2 år sedan. De offrade ett första runda val för San Joses tredje center.
Ja.
För att han tjänade under miljonen. Så att det pratas om att Jake Middleton kan lite oväntat bli ganska dyr för att han sitter på ett sånt förmånligt kontrakt.
Nick Ledd i Detroit borde väl också vara ett namn som väcker intresse.
Ja, ja, men det finns några till. Det finns ganska många backar som...
Justin Brown.
Ja, absolut, absolut. Där sägs det att Philadelphia hoppas på åtminstone ett andra runda val.
Ja, du ser.
Ja. Men jag har varit inne på...
Det, ja. Ja. Damon Severson i Devils.
Ja, han har ju kontrakt. Så det, men det är ju en jättebra back om New Jersey skulle vara villiga att släppa honom.
Daily Faceoff påstår du.
Ja. Ja. Jag tror ingen att, apropå New Jersey, jag tror ingen tar UFA PK Subban med tanke på att han har 9 miljoner dollar i.
Nej.
Ja. Men... Ja, men alltså, jag var inne på det lite förut, men Lindholm, alltså leftare, många av de här är leftare. Jake Schickren är leftare också, Ben Chirot är leftare, Mark Giordano är leftare. Och att det är just vänsterbackar som många av de här topplagen är ute efter. Alltså Boston som jag varit inne på, även Florida vill ju snarare ha en vänsterfattad back. Men St. Louis vill ha back. De vill ha vänsterfattad i så fall. Calgary som redan varit intresserad av Ben Chirot ihop med Tyler Toffoli i den traden med Montreal. Ja, LA Kings faktiskt, om de ska vara en buyer så snackas de leftfattad back. Så att, ja. Och kanske Caroline också var snarare leftfattad. Så, ja. Så det, ja. Ja. Högvilt.
Verkligen, men de allra tyngsta namnen är Schickrin och Hans Lindholm och i någon mån Jordan, tror jag man kan slå fast.
Ja, det är, de tre sticker ut. Forwards, då har jag skrivit upp, och nu finns det egentligen några svenska som jag tycker platsar bland fem hetaste forwards, men jag spar dem till fem hetaste svenskar istället.
Ja.
Och de har jag skrivit upp i alla fall. Det är Claude Giroux och Thomas Hertel som ju Sanchez fortsätter att, precis som Lindholm i Anaheim, att det är först diskussioner om kontraktsförlängning, men vi får se, om det inte löser sig så lär han ju släppa honom Sanchez. Och jag har skrivit upp Phil Kessel som har varit inne på. Jag har skrivit upp Andrew Kopp som lite olyckligt har blivit, han sänktes av Oskar Sundqvist och drog på sig ytterligare en hjärnskakning här olägligt inför trade deadline.
Ja, det har ju, Chicken är också skadad just nu. Man måste redas ut hur allvarligt skadad han är.
Ja, annars tror jag att Andrew Kopp skulle vara spännande sån.
Verkligen, han känns som en sån komplement någonstans som kan fullborda ett pussel.
Ja, precis, som ettri typisk tredje kedja. Perfekt pusselbit i ett contender som behöver förstärka sin middle six. Och sen har jag även skrivit upp, man kan ta många, många forwards här, men jag valde att skriva upp Max Domi.
Din stora besvikelse i Calgary, Monahan. Tror du att han kan vara on the move?
Ja, nej, men jag vet inte. Alltså, de vill säkert gärna trada honom, men jag ser inte att något lag är så suget på att ta emot honom med tanke på hans kontrakt. Så att han tror att de får behålla, och det är snarare en sommaraffär i så fall. Ja, men vi har ju pratat mycket om de här spelarna redan, men Giroux inte minst. Men
Hertel skulle ju vara ett tungt tillskott någonstans.
Exakt, att få in en sån center, ja, med hans tyngd. Han är ju en stor människa också. också. Och liksom väldigt spets offensivt också, så att perfekt andra center kan man väl säga det. Andrew Kopp är perfekt tredje center och Thomas Hertel är en perfekt andra center i ett Boston eller Rangers till exempel.
Ja. Men det var ett av det pratade om, att Sharks är väldigt tveksamma till om de vill avyttra honom.
Ja, för de ser ju stort värde i honom själva. De vill ju inte, liksom, de är ju liksom inte inne i en fullskalig rebuild när de ändå har Burns och Carlson och Couture och så vidare. På kontrakt ett tag, så att de vill ju inte avyttra vad som helst, och Hertel är fortfarande relativt ung, så att det pratas ju om att de snackar kontraktsförlängning där, men att Hertel har ganska höga lönekrav och mycket term och så vidare.
Ja.
Så att, det kan bli en sån här trade som görs sista timmen, tror jag, så.
Kanske, ja, det blir jävligt spännande.
Men ännu mer spännande är väl svenskar för oss. Och man skulle kunna nämna fler än fem svenskar, för jag tycker det är rätt många svenskar som är på liksom aktuella för trade här. Men de jag har skrivit upp är ju Hampus Lindholm, det är Rickard Rakell. Och sen för att komma in på två nya namn som vi inte har nämnt hittills i avsnittet som är jätteheta. Kalle Järnkrok, inte minst. Och så även en lite sneaky sådär, Johan Larsson i Arizona. Och sen har jag även skrivit upp, ja, vi kan nämna Anton Forsberg, vi kan nämna Robert Hägg i Buffalo, där blir tradad. Vi tror inte så mycket längre, jag skrev upp dem, men inte så mycket. Ja, Klingberg och Forsberg vore ju naturligtvis jättegrej om någon av dem blir tradad, men det räknar vi bort.
Ja. Men däremot Andreas Jonsson i New Jersey.
Det är ett bra namn också, för där pratas det mycket om en trade.
Ja, Kalle Järnkrok tycker jag är väldigt spännande här. Vi pratade faktiskt om honom redan förra veckan, om hans värde för vem som helst i princip, med det otroligt klubbförmånliga kontrakt han har och hans liksom, hur han kan användas. Hjälpgumman, alltiallo Kalle, man kan placera var som helst i vilken formation som helst, med vilken roll som helst.
Precis, det är ingen underdrift. Han kan verkligen vara tredje center eller första kedja högerforward.
Ja.
Och liksom bidra, och han kan spela boxplay, han kan spela powerplay, och han kan göra vad som än krävs och göra på en bra nivå liksom. Han kanske inte är någon elitspelare så som öser in poäng, men det är ändå du får ut väldigt mycket för de pengarna du lägger.
Så att, nej, jag tycker att ett lag som ligger dig synnerligen varmt om hjärtat, det känns som en kille som skulle passa bra där.
Ja, jag skulle gärna ha honom i Tampa.
Men det är också Calgary intressant, för det har han sin kusin Elias Lindholm.
Precis, och det har faktiskt, ja, om det är något lag som jag tycker nämns allra mest kring Kalle Järnkrok, så är det Calgary.
Ja.
Det vore intressant att få ihop han med kusinen.
Brynäs Alberta.
Ja, just det. Och Markström där också. Ja.
Markström, Lindholm, Kalle Järnkrok, det blir ju Brynäs.
Ja, ja, precis. Ja. Ja, nej, men, och det nämns alla möjliga lag där. Rangers har pratat om Kalle Järnkrok också.
Ja, inte mig emot.
Nej. Toronto.
Ja.
Ja, alla möjliga topplag har ju faktiskt kanske lite Colorado där också, tycker jag sett. Så.
Spännande. Det är en sån som Hägg då. Vad tror du han? Det är väl som ett komplement i en tredje backpar.
Ja, precis. Jag tror inte Hägg är liksom första valet på så många bland topplagen. Så här. Men det kommer ju bli huggsexa om de här toppnamnen, och när man går bet så kanske man får nöja sig då med en sån som Robert Hägg, men det kan bli en trevlig vård för honom att hamna i ett riktigt topplag, vart det nu blir. Men han kommer nog flytta på sig i alla fall, gör en helt okej säsong kan man säga i Buffalo.
Ja, men det blir det blir väldigt spännande.
Ja, det blir superspännande. Måndag 20.00 har vi svaren. Om
yes.
Inte tar det.
Och vi kommer att höras på rätt snabbt i en podd efter det.
Ja.
Och i andra sammanhang också.
Ja, jag kan tänka mig att du kommer blogga hej vilt på måndag.
Ja.
Så är det.
Kanske dyker vi upp i tv också, jag vet inte.
Nej, tyvärr blir det nog ingen tv. Vi gillar ju att köra live-tv sista timmarna inför stoppet. Men det blir nog inget den här året, för att våran tv-kung Bodin, Kristoffer Bodin, han är ju pappaledig just nu. Och han brukar ju hålla i hela det här tv-projektet, så att jag tror det är svårt att få till det i år. Men
du får väl skaka liv i någon annan.
Ja.
Linn Nordström eller så.
Ja, men Linn Nordström är ju på VM-resan med Erik Niva.
Just det, hon är ute med Niva i Polen.
Ja, så jag tror att det kan bli svårt. Ja, vi får se om vi får till någonting. Det vågar vi inte utlova än så länge i podden. Men det kommer bli bevakning på något sätt ändå. Och det blir ju en ny podd nästa vecka där vi summerar hela trade-cirkusen.
Yes. Detta blir bra. Nu ska vi bara önska dig snabb redigering, så det inte hinner hända innan det här kommer ut.
Nej, precis. Tack så mycket. Det kan jag behöva. Och så hörs vi under veckan här och i poddformatet nästa vecka.
Det gör vi. Har nu en underbar resa fram till trade deadline, så hörs vi strax efter. Hej och hej!
Hej, hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, punch, beat, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.